Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag kör stand-up på Norra Brunn i Stockholm 9 september och på Fyris Comedy i Uppsala den 17 september. Kolla in det. Stötta gärna mig och den här podden eftersom jag drar in minimala summor under pandemin i övrigt. Swisha en slant till 0760-724728. Du kan också bli avsnittsdonator på patreon.com/arkivsamtal. Då får du tillgång till en massa exklusiva bonusavsnitt och mycket mer. Länk till detta plus Swish-numret finns även i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Jonas Strandberg.
Hallå.
Du är komiker bland annat och jobbar lite med det som komiker i svängen som jag rör mig gör. Mm. Poddar, ja, det är lite böcker och filmer och sånt.
Ja, lite mångsysslare.
Mm. Det är blandad kompott.
Det är det verkligen.
Idag så ska vi snacka om filmen Häftigt drag i plugget.
Ja, det ska vi.
Eller som den heter på engelska,
Fast Times at Ridgemont High. En av de bästa titlarna jag vet också.
På svenska eller engelska?
Mest på engelska. Mm. För jag vet att den har refererats lite till i olika sammanhang. Det finns en skatepunk-skiva som heter Fast Times at Barrington High, tror jag heter. Och sådär. Så den, ja.
Jag gillar också den titeln. Jag minns, jag hade hört talas om den filmen. Jag snörde in på liksom utbildningskomedier. Det vill säga komedier i utbildningsmiljö, liksom så high school, college, men även sånt som skidskolor och polisskolor och sånt.
Skidskolor, plural.
Ja, det finns ju flera skiskolfilmer. Och sen finns ju Snowboard Academy och sånt.
Okay.
Det kanske inte är en skidskola, men
mer eller mindre.
Mer eller mindre, ja. Men, och sen så var det någon som hävdade då att Fast Times at Ridgemont High var den första high school-filmen. Mm. Det visade sig vara fel, men jag blev väldigt nyfiken på filmen. Och det här var då innan internet var tillgängligt på samma sätt för mig. Men till slut så jag kollade igenom liksom i papperstidningen, kollade mig tv-programmet. Liksom. Det gjorde jag hela tiden för. Och då så sa jag, oj, 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 nu går Häftigt drag i plugget imorgon på tv.
Oh, cool.
Och då var det TV5 eller TV3 som jag inte hade på den tiden.
Var det här när du avgörs i tidsmässigt ungefär? 90-tal?
Nej, det var nog runt millennieskiftet ändå. Okay. Jag var ganska sen på att ha bra internet. Mm. Men då, min mormor då hade den kanalen.
Mm.
Men hon började bli gammal och först spelade hon in från fel kanal, så det blev fel. Sen gick den, det var rätt ofta att filmer som hade visats gick igen liksom.
Mm.
Så på nästa försök lyckades hon och då fick jag en VHS-kassett där hon skrivit med sin darriga skrivstil Häftigt drag i plugget.
Nej, vad gulligt.
Ja, det såg väldigt gulligt ut.
Vad fint av henne.
Och jag såg den i tron då att det var den första high school-komedin.
Mm.
Tyckte det jag slogs av var att den var ganska allvarlig.
Mm.
Men du sa att du hade sett om den nyligen och att du slogs av att den var skämttät.
Ja, jag tyckte den var... jag gillar hur den inte vilar så länge i skämten om man ska vara teknisk. Typ. Det finns en scen där den här klassiska blir påkommen när man runkar scenen.
Ja.
Som även American Pie gjorde en hel franchise av lite sen.
Ja.
Den, ja, som sagt då, den gör dem en stor grej av, men i den här filmen så passerar det ögonblicket ganska fort liksom.
Mm.
Det är ingenting som ger supermycket effekter efteråt eller liksom, det är bara ett roligt skämt i stunden, ja. Och sen är det vidare liksom.
Jag sa den nya Bert-filmen som liksom det rullar reklam för på Instagram och andra ställen. I den trailern så är det Bert blir påkommen när han runkar. Så.
Okay.
Eller i alla fall påkommen med byxorna nere på en toalett och någon tjej ser det.
Ja.
Jag minns någon college eller high school film jag såg där det var en karaktär som bara var, alltså hans gimmick var onani.
Mm.
Och han hette Jerkovski efter någon.
Kul. Det är ju, jag tycker man får en sån, när man ser sån här high school eller college filmer, att man får en liten, man får tillbaka sin pubertala humorstil lite.
Mm.
Jag såg om hela American Pie-serien nästan, om man ska vara teknisk. Alltså alla de med originalkasten och sådär.
Okay.
Och de, jag bara kommer ihåg, det var som att man blev såhär 15 igen, liksom. I vad man garvade åt och vad man tyckte var sjukt. Och
vad man tyckte var pinsamt.
Ja, verkligen så.
Mm. Vi kanske ska lite mer ta allting från början med häftigt drag i plugget.
Mm.
Men först ska vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
Oh yeah.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen.
Mm,
vi har Bacardi rom.
Mm.
Vit, ljus. Vi har Jalovina ädelbrännvin.
Mm.
Vi har Gordon's Dry Gin.
Mm.
Vi har Bullet Bourbon.
All right.
Fanta Zero, mer passion sockerfri. Snapple sockerfri. Budvar öl, ifall vi inte drack upp alla igår när jag hade lite någon form av slapp efterfest.
Mm.
Oppigårds Golden Ale. Rapskate IPA, Rapskate Dubbel IPA. Sen har vi häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding.
Mm.
Och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Ah.
Utanför tävlan så har vi pulverkaffe.
Ah, okej. Okay. Jag föreslår en rapskit IPA.
Ja, det låter gott. Mm. Då tar jag nog en budvar, om de finns kvar.
Håll lite tummarna.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Skål och välkommen!
Skål för fan!
Mm, fan vad gött att sitta och dricka starköl och prata om utbildningskomedier.
Eller hur?
På betald arbetstid.
Verkligen. Det är en av, jag hade gymnasiet så hade jag en kompis, fortfarande kompisar, men Mattias hette han var väldigt förtjust i 80-talskomedier. Och det är lite han som har fått in mig på, han har fått mig att se Dazed and Confused. Och
den är väl ändå en 90-talskomedi?
Ja, det är sant. Men den lite så här klassiska high school-filmer och sådana komedier.
Ja, jag använder ju då samlingsnamnet utbildningskomedi. För det är så svårt att säga high school och college.
Ja, man blandar ihop dem lite. Och det är ju ändå en skillnad även internt mellan high school och college. Alltså i tonen.
Ja, det är det ju. Det är mycket äldre.
Ja, men hela den där med dormkulturen som finns. Alltså att de bor på
de
skolan.
De bor ofta inte hemma hos sina föräldrar som är high school-filmer. Sen har vi ju liksom avarter som Hamburger Academy. Och, har du sett den?
Nej.
Jag tror det var när McDonald's startade sin utbildning.
Aha,
så kom det då En komedi som den kan jag rekommendera om man gillar risiga 80-talskomedier.
Ja, men det gör
med
man.
Utbildningstema.
De har en nej men jag en av mina absoluta favoritfilmer är Almost Famous och skapad av Cameron Crowe. Ja. Som också har gjort skrivit manus till den här filmen.
Ja, jag sa att både regissören... Vem är regissören till Häftigt drag i plugget?
Amy Heckerling.
Hon hade också skrivit...
Clueless.
Clueless är skitbra. Mm. Och det var någon annan film som jag sa på hennes...
Ja, hon har gjort rätt mycket bra grejer.
Som jag tyckte, fan, det är bra grejer här.
Ja, men hon är bra. Den... Men så hade jag inte, så tänkte jag, ah, vad kul. Om man gillar en regissör så försöker jag liksom söka upp det mesta den där.
Du är mer regissörorienterad än manusförfattareorienterad.
Ja, ja men lite så. Men jag vet inte varför egentligen. Det är inte så, alltså ibland så kan regissören bara liksom, ja men få allting att funka och flyta på liksom. Det är inte alltid den ger ett sånt kreativt avtryck.
I tv-serievärlden är det ju mer fokus på manusförfattaren. Och så kan de ju skifta.
Showrunnern typ också.
Men när har vi sagt när den kom Häftigt drag i plugget?
Är det 84?
Jag tror det är 82 kanske.
Är det så tidigt?
Jag tror det, för att det var ju alltså Animal House, den som heter Delta-gänget, den kom 78.
Mm.
Men den är ju en college comedy.
Mm.
Medan Fast Time at Ridgemont High, då är en high school comedy.
Mm.
Känner du till vilka high school komedier som kom innan Fast Times?
Nej, det tror jag inte. Alltså, jag har alltid tänkt på den som... Eller det beror lite på hur man...
Ja, om man läser på så finns det riktigt sådana gamla från 40-talet och sånt där. Liksom det är, den har ändå en gammal historia.
Det finns ju... Alltså, det är inte exakt en skolfilm, men det finns ju mycket släktskap med American Graffiti till exempel.
Just det, det är Spielbergs.
George Lucas, kanske.
Är det George Lucas? Jag blandar ihop dem.
Den är ju väldigt de tycker alltså jag tror att de
vad heter det, är det den som heter Sista natten med gänget på svenska?
Ja, precis. Den är ju väldigt så där har de även tagit liksom det där klassiska slutmontaget där man visar hur gick det sen för våra hjältar.
Okay.
Och så är det en bild på alla karaktärer och skriver en liten text och han gick vidare till att göra det här.
Liksom. Jag gillar ändå de sluten.
Ja, jag med. Men...
Är det så i Häftigt drag i plugget? Jag har inte sett... det var 15 år sedan sist jag såg den. Och du såg den i förrgår, eller?
Igår.
Igår?
Ja. Så, ja, fast jag har sett den många gånger tidigare, men så här, ändå kanske en gång om året så brukar jag se den.
Den är ju också känd för att många berömda skådespelare debuterade eller fick sitt genombrott i den filmen. Sean Penn har en av huvudrollerna.
Jennifer...
Jason Lee.
Jason Lee. Phoebe Cates. Judge Reinhold. Ett bra gäng.
Ja, och vem var det du pratade om? Fotbollsspelaren?
Forest Whitaker.
Just det.
Och Nick Cage.
Du är Nick Cage med Nicolas Cage.
Ja,
du kanske vill, jag tänker att det var lite i och med din Nicolas Cage-fixering som du föreslår att vi skulle prata om. Häftigt drag i plugget.
Ja, lite. Fast han är ju med så mikroskopiskt lite. Så att det är nästan inte alls.
Men han fick, det var ändå något av hans debut, eller?
Ja, men det var ju. Så, men
Och akkrediterad som Nicolas Coppola.
Ja, precis. Och han gick tydligen runt så här och lite... Han var 17 bass när de spelade in den. Så gick han omkring lite och skröt om att han var släkt med Francis Ford Coppola.
Vilket han sen ville dölja när han bytte namn till Nicolas
Cage. För han blev så jävla mobbad sen att han var en sån skrytmons liksom, av alla andra skådespelare som bara, de retades med honom under resten av inspelningen. Så efter, det var det som fick honom att byta tydligen, att han blev så otroligt liksom nedtryckt i stövlarna liksom. Men det är väldigt intressant med, om man har sett Almost Famous som lite bakgrund bara, så handlar ju den är typ självbiografisk till ganska stor del.
Okej,
Och då följer man en ung kille, typ 15 år, han ska skriva...
Han är journalist.
Ja, men han låtsas vara äldre än vad han är. Han låtsas ju vara en vuxen musikjournalist för att få skriva om ett band på turné typ. Och sen, och det hände, det gjorde också Cameron Crowe på riktigt, han var 15 år när han skrev för Playboy och Rolling Stone och Cream och alla de där.
Okej.
Sen blev han 22 och då bestämde han sig för att låtsas vara en high school-elev.
Han låtsas vara yngre plötsligt.
Så då gjorde han så att han tog sig an ett uppdrag att han skulle infiltrera ett år på ett amerikanskt high school.
Ett år? Det är långt tid.
Ja, hela terminen liksom. Mm. Och då gjorde han så här att han gick till rektorn på det här föreslagna skolan liksom, och sa att ja, det här är min idé, att jag ska skriva om den typiska amerikanska tonårstillvaron liksom. Mm. Och först var rektorn så här, det känns inte så bra liksom, att du ska gå undercover på våran skola. Det är ju lite obehagligt också kanske. Men då kom det fram liksom att på något sätt att Cameron Crowe hade intervjuat Kris Kristofferson, alltså countryartisten.
Okej.
Okay. Och som då rektorn var ett stort fan av. Så han blev lite starstruck av det. Och
han träffade någon som hade träffat Kris Kristofferson.
Och det var allegedly det som fick honom att gå med på att släppa in den här journalisten, den här 20-plussaren i sitt high school. Och låtsas vara en elev.
Mm.
Men den här boken som Cameron Crowe sen gav ut baserat på det här reportaget är extremt svår att få tag i.
Den du har försökt på den?
Jag har försökt under perioder.
Det finns inte pdf-er och ladda ner illegalt?
Om någon har alltså så får de jättegärna skickat mig, för jag har letat rätt länge typ. Och boken kostar så här 7000 spänn typ på Amazon liksom.
Den billigaste?
Ja, den inbundna versionen. Mm. Pocket-versionen är väl 2000 billigare kanske.
Nej, ändå saftigt.
Ja, det är lite för... Och den ska tydligen inte vara speciellt bra heller. Det är det som är det.
Dyr och dålig.
Ja, dyr och ganska... Den är så här... Jag har läst lite recensioner av den och läst utdrag sådär ändå. Och den är som bäst, säger folk som har läst den, i introduktionen när Cameron Crowe liksom skriver i reportageform lite att det här är mitt uppdrag och han berättar lite vad han stötte på för patrull och så innan, liksom vad är problemen och sådär.
Det finns ju liksom så här, Never Been Kissed jag har sett någon annan film också där någon liksom är äldre och ska infiltrera en skola.
Mm.
Eller att de liksom genom ett trollslag blir yngre igen men har sin vuxna hjärna kvar.
Ja.
13 Pushing on 30 eller serieromanen Tricked av Alex Robinson. Och där är ju alltid liksom ett av problemen så här. Det blir någon form av romanssituation och att det då blir snuskigt eftersom de egentligen är mycket äldre.
Ja, eller var Jump Street-filmerna också.
Ja, Jump Street, jag har faktiskt inte sett filmerna eller tv-serien, men jag har hört att det också är temat där.
Mm.
Men blir det så i den boken också att han liksom drabbas av det dilemmat?
Alltså han är lite... Det jag har läst av den är liksom att han har det här introduktionen där han går in, förklarar, liksom, skriver väldigt som en journalist. Och sen i princip så i och med ett kapitelbyte så blir han... Då blir det någon sorts halvskönlitterär som är ganska risigt skriven.
Jaha,
story.
Så man skriver om de här tonåringarna då?
Alltså det är lite svårt att avgöra vad stämmer liksom, och vad är... Har han hittat på det här? Eller liksom, för att det är skrivet som en tonårsroman lite efter det. Och det är lite svagheten med den boken tydligen. Att den
men för häftigt drag i plugget, den innehåller ju inte den här aspekten att det är någon som ska gå undercover. Utan det är ju mer som, gissar jag då, den här tonårsromanen som han skriver.
Ja, men det är också, det är roliga med det är väl lite att dels så... Cameron Crowe har liksom blivit ganska irriterad på de som gjorde Never Been Kissed för att det är de stal i stort sett hans historia liksom och hans liksom format för den här boken och filmen och allting. Så den konflikten har ju funnits där kring just den filmen.
Okay.
Att den har liksom varit så här plagiat anklagelser mot sig. Men det de gjorde med filmen var väl i princip att de tog det bästa med romanen liksom, att de bara tog vilka karaktärer är viktigast och roligast och mest så här, och så bara tar vi bara om dem. Så observatören finns liksom inte med i filmen då.
Nej.
Alltså Cameron Crowes liksom öga utifrån, utan det är bara som du säger liksom en skolfilm egentligen.
Det var ju också, alltså jag vet inte hur pass revolutionerande det var, men det sägs också att det var ganska mörka teman. Det är liksom abort och det är liksom lite ångestfyllda sexsituationer och det är droger och sånt skildras i den. det kanske inte hade gjorts på det sättet innan.
Mm.
Alltså det var också ganska, alltså jag minns det, ett av de starkaste minnen är Sean Penns karaktär som är hög på marijuana och slår sig själv i huvudet med en rutig vansdoja.
Ja.
Kanske inte den vanligaste reaktionen när man rökt på. Men...
Nej, han är så kul i den filmen tycker jag. För att han är lite som Stifler fast mer pundig liksom. Och han är också typ ganska... Han är ändå ganska likable tycker jag. För att den här Mr. Hand som är hans geografilärare, eller historielärare kanske, är sånt jävla hård mot honom.
Mm.
Verkligen, och liksom så fort han är 2 minuter sen till lektionen så blir det en stor scen om det liksom. Och man ser lite när Spicoli, som Sean Penns karaktär heter, när han blir tillsagd att han blir så här lite, men va? Han blir lite, så här, lite ledsen av det på något sätt. Att han blir inte så kaxig riktigt som man kan tänka sig att den typen av karaktär är, utan han blir lite mer så här ledsen.
En komplex karaktär.
Ja.
Men Sean Penn har blivit en rätt hyllad skådespelare.
Mm.
Och han kanske liksom la in hela sitt register i den rollen liksom, som kanske egentligen var tänkt som en sån flippig stoner-karaktär.
Ja, det är många som har liksom, som är, de få som har jämfört boken med filmen har också sagt att de scenerna som är med i filmen och boken, de är väldigt trogna liksom. Det är nästan ordagrant taget sådär. Men Sean Penns karaktär tänker många är väldigt improviserad, liksom många av hans scener att han hittar bara på i stunden och så. För att han är mycket mindre sympatisk i boken.
Aha.
Han är lite så här, det finns en scen i boken där det har skett någon typ av bilolycka typ, där någon i klassen har, någon släkting har dött i den olyckan.
Mm.
Då kommer Spicoli i boken då, han kommer in med liksom den här tidningsartikeln och pekar, kolla man ser de döda här i förarsätet liksom. Han är mer en sån, allting pekar på att liksom Cameron Crowe avskydde Spicoli när han gick i skolan med honom. Och han är mycket mer av en skurk eller en douchebag liksom än en charmig pundare liksom.
Jag tänkte på ett sidospår kanske, men din fixering vid Nicolas Cage.
Mm.
Du håller ju på med en bok som handlar delvis om Nicolas Cage.
Mm.
Vill du berätta lite om den?
Ja, men det handlar om en person som inte har så mycket på gång i livet, så han tar sig an projektet och ser alla Nicolas Cage-filmer.
Mm.
Och så blir han successivt mer och mer fascinerad och liksom påverkad av honom liksom, och besatt av honom typ.
Mm.
Så ja, men det är lite av en slacker-roman liksom. Det händer inte så jävla mycket, det är mycket en låglivstillvaro liksom.
Hur många procent självbiografi skulle du säga att det är?
Ganska mycket, men det är mer typ kanske jag när jag var 24, kanske. För då hade jag liksom ingen riktning alls. Jag hade inget projekt på gång som var speciellt kul, utan så här, jag jobbade lite, pluggade lite, du vet. Inget var speciellt inspirerande. Och då kollade vi på film hela tiden och liksom det var också det enda som jag gjorde. Men ja.
Var det som i Sean Kingston-låten Beautiful Girls när han säger "It was 1999 watching movies all the time"?
Ja, det var exakt så. Nej, men så det är väl lite, det är också kul att kunna ganska mycket om en skådespelare på det sättet. Och att det inte är den som folk liksom, framförallt när det är en person som, har man en bild av till exempel Nicolas Cage i det här fallet då, så har man kanske den här meme-bilden att han skriker in i på någon bild och liksom, eller tappar humöret och blir galen typ liksom.
Ja.
Det är mycket så här roliga scen, alltså de har freeze-framat en scen där han öppnar munnen och spärrar upp ögonen och så är det någon meme-text liksom. Så
ja,
det är
det. Men jag fan med lite att för han har väl ibland fått kritik för dåligt skådespeleri. Och jag kände när du började den här fixeringen så var det lite att du ja, men lite tyckte synd om Nicolas Cage för att han hade fått de anklagelserna och lite gick i försvar mot honom.
Ja.
Och sen började gilla honom liksom.
Ja.
Jag lyssnade mycket på podden Hollywood Babylon innan med Ralph Garman och Kevin Smith. Och då hade de hade de ett segment som hette Exquisite Acting.
Mm.
Har du hört det också?
Ah.
Men vad du sa, when A-class actors do less than A-class performances. Ah. Och så är det ofta då när någon spelar över väldigt mycket och skriker helt omotiverat i en scen.
Ah.
För mig att Nicolas Cage var med rätt många gånger idag.
Ja, ah, det är jag säker på att han har. Nej, men jag gillar att han tar risker liksom.
Mm.
Det tycker jag är kul. Att det... men så här, de, många innan så läste jag på så här, ja men de listan på de sämsta Nicolas Cage-filmer så var ofta typ så här Wicker Man, en remake av en gammal skräckfilm med på den listan. Den är inte, ärligt talat, inte så dålig tycker jag. Den är inte så spännande, men den är ändå så här. Den är lite ett litet mysterium och liksom, har du sett den förresten?
Nej.
Det handlar om en kille, han kommer till han utspelar sig på en ö där det är någon typ av mystisk sekt med nästan bara kvinnor typ.
Mm.
Och som har någon hemlighet liksom. Och de vill liksom inte berätta. Det finns en person, en flicka inblandad och de vill inte berätta vad som har hänt med henne.
Mm.
Och sådär. Den är lite såhär. Det finns många grejer som bara... Man undrar hur fan tänkte de här. Det finns en scen där.
Är det manuslucka eller?
Ja, eller mer typ så här. Där Nicolas Cage, han är någon sorts polis, om jag minns rätt. Han ska försvara sig mot när de här kvinnorna börjar liksom bli tokiga typ. Ska försvara sig mot dem och då karatesparkar en av dem i bröstkorgen. Och det är så konstigt så här. Det är inte den här avväpnande. Nej. Det är som att han slåss mot en annan man i jämnstorlek.
Anfall är liksom. Bästa
försvar. Ja, det är så otroligt övervåld liksom. Men, nej, men de sämsta Nicolas Cage-filmerna tycker jag snarare är de som är... De 90-minuters filmerna som kom kanske kring 2008-2010.
Har några titlar?
Ja, Next är min sämsta, eller den sämsta jag vet.
Mm.
Det är nog den tråkigaste Nicolas Cage-filmen jag har sett. Av alla faktiskt.
När kommer din bok?
Den kommer snart. Den håller på att korras nu.
Okej, går den att beställa?
Det kan man göra. Man kan, jag har lite info på min Instagram, så kan man, JonasRambe88, så kan man kolla där.
Ja, men då kanske vi ska svänga tillbaks från detta sidospår in på filmen Häftigt drag i plugget.
Ja, igen. Kan jag göra. Det är ju, vad minns du från den liksom, när du såg den första gången?
Ja, men som sagt så minns jag den här slå sig själv i huvudscenen. Jag minns att den var rätt allvarlig, att jag förvånades av att den var inte en sån liksom, inte lika mycket av en risig komedi som jag hade förväntat mig.
Mm.
Jag minns att den var rätt sexy.
Mm.
Det var vissa scener som var rätt mycket uppenbart för att vara liksom sexiga.
Ja.
Alltså, det finns väl någon känd bikini-scen i den. Någon...
Ja, just det. Precis. Den föregår faktiskt den tidigare nämnda runkscenen.
Mm. Pratar vi om runkscen i den här podden?
Ja, där han blir...
Ja, vi pratar om Jerkovski.
Ja, och där han blir påkommen.
Ja, just det.
Precis. Ja, precis. Då står han och spanar in den här Phoebe Cates, tror jag det. Och så är han inne på toaletten och så ser han någon går upp i poolen. Och så, ja.
Alltså, jag googlade lite på vad jag sa. The most iconic bikini scene eller någonting.
Mm.
Men, och det fanns en censurerad version av den här filmen också, eller vad? Du sa någonting om det?
Ja, det känns som att de måste ha gjort liksom med alla de här där de visar bröst liksom i
men det var ju ganska standard i liksom de här 80-talets risiga komedier, speciellt liksom de här utbildningskomedierna.
Mm.
Var mycket pattar.
Mm. Det är mer typ en alltså det finns ju lite så här.
Har de kvar det i American Pie? Jag har glömt ifall det
var
full
är...
frontal.
Jag tror att det var nudity. Jag tror att de vinner ändå ganska mycket på att ha behålla den typen av men så här tonårskåta anslaget liksom.
För jag tror det måste väl ha raderats från 00 och 10-tals och nu 20-tals filmerna eller?
Ja, men det är mer så här medvetna komedier nu, lite så.
Eller? För det var väl patta i början. Jag har inte sett Game of Thrones.
Mm.
Men det var väl patta i början där och sen slutade de med det.
Ja, men det var precis mer i början. Och sen så blev väl skådisen av kändare och kunde ställa lite mer motkrav.
Och kanske liksom debattklimatet och sådär gick åt ett annat håll också. Att det kändes så omotiverat.
Men det är det jag tycker är så kul med sådana här filmer som till exempel Fast Times och American Pie. Och så att de kommer från en tid... Där Alltså, hade de kommit idag hade det varit så otroligt chockerande.
Ja, verkligen.
Och det är så jävla roligt, alltså, när man tänker på det, typ att de är så... Men så kan vi inte göra.
Ja. Nej, men Martin Sonneby har någon standardrutin om American Pie, att den handlar om en kille som smygfotar eller smygfilmar en tjej naken och sprider de bilderna på skolan.
Ja!
Och det är en ball grej.
Ja, liksom. Det är
helt
sjukt.
Det hade inte riktigt sett.
Det är helt sjukt ju. Nej, men den... Det finns ju också en scen där Stacy, karaktären, hon är 15 år. Hon säger att hon är 19 till en 26-27-årig snubbe. Mm. Och så har de sex. Och det, alltså, det blir ju typ inte så mycket påföljde för honom rent legalt där.
Nej.
Liksom.
Men det, i den boken, det är inte baserat då på den här boken att han hade sex med någon för ung då? I...
Nej, Cameron Crowe är liksom bara... I alla fall i boken så är han bara en fluga på väggen. Och det tror jag också, om man kollar på till exempel Almost Famous, han deltar ju väldigt lite i det som sker. Han är väldigt mycket, han tittar på och är liksom publikens ögon. Så. Så jag tror att han kan ha varit en ganska passiv person, liksom. Mycket mer en observerande journalist, typ väldigt, väldigt tidigt. Så jag tror inte att han... Vare sig hade ett speciellt intressant... Eller han hade kanske inget high school eftersom han var rockjournalist så tidigt. Liksom.
Mm.
Och sen så när han väl var i high school på riktigt så var det bara för att skriva vad andra sa och berätta dem. Och sådär.
Mm.
De kallade honom för typ small bladder eller något sånt där var hans smeknamn för att han sprang alltid ut.
Han skulle pissa.
Han sprang ut och skulle han anteckna vad någon hade sagt för att komma ihåg allting. Sådär. Så han var alltid så här. Väldigt mån om att citera folk.
Han spelade inte in dem i smyg på band och sånt där.
Nej, inte så mycket. Det var mycket anteckningar i alla fall. Mm.
Men när du föreslog att vi skulle prata om den här filmen.
Mm.
Vad hade du för tankar kring filmen då?
Nej, men att den... dels att den har så otroligt många bra skådisar i.
Mm.
Och dels att jag har varit lite nyfiken på den. Så det var lite kul att läsa in sig lite på den och sådär. Hur den kom till och sådär och bakgrunden och... Ja, men också att jag så positiva minnen av den från när jag såg den första gången. Så.
När såg du den första gången?
Det var väl... Ja, men jag tror det måste ha varit Mattias, min gymnasiepolare, som visade mig för den.
Om du var tonåring själv när du såg den?
Ja, ja, men...
För jag var nog 18... över 20 när jag såg den.
Ja.
Jag hade lite svårt att få tag på den, som sagt. Och ja, men det var många så här... Jag hade hört talas om filmen... Up the Creek eller Down the Creek. Jag tror den heter Down the Creek.
Mm.
Som på svenska heter Ursäkta var är floden. Jag tror att det var, alltså de gjorde ofta så med svenska översättningar av filmer att, ja men med Mel Brooks-filmerna heter ju då det var, för det kom Det våras för Hitler och sen kom ju liksom Det våras för Riffen och sådär och att att de döpte alla filmerna som man skulle liksom fatta att de här har med varandra att göra som Tjejen som alla, då var det ju skådis som baserade på som...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Goldie Hawn var med i Tjejensson-filmerna.
Just det.
Men så kom det en, jag tror den första var en John Cleese-film som heter Ursäkta, var är klockan?
Mm.
Och då tror jag att de bara så tänkte, ja, men det blev en populär komedi.
Mm.
Nu kommer det en komedi som handlar om en flod.
Mm.
Alltså det handlar om att de åker kanot eller kajak eller vad det är.
Mm.
Och då kallar vi den för Ursäkta, var är floden?
Mm.
För att anspela på, okej, det här är en komedi i samma anda.
Ja, men jag tycker det är rätt nice ändå. Mm. Då kan man ändå fatta lite, vad är det för typ av... Det finns ju faktiskt en andlig uppföljare till Fast Times också.
Alltså, det finns en
andlig, eller så spirituell uppföljare typ, liksom, till, uh-huh, till Fast Times.
Som inte är samma regissör och manusförfattare.
Det är samma manusförfattare. Cameron Crowe, inte samma regissör. Och Sean Penns brorsa Chris Penn är med i den.
Mm.
Och den är lite samma stuk. Det är lite som om man jämför Breakfast Club mot St. Elmo's Fire. Det är lite... Det som hände efter skolan, lite så. Så
ja.
Den heter typ... jag kan kolla, jag kan kolla exakt
vad, ja, heter. Jag kan ju fortsätta storyn om Ursäkta, var är floden?
Ja.
Nej, men det var så här... För den hade jag också svårt att få tag på.
Mm.
Jag träffade en snubbe som heter Martin Sunnerdal i Lund.
Mm.
Som var rätt intresserad av utbildningskomedier också.
Mm.
Och han sa någon, han bara liksom babblade på om liksom, vi pratade om karaktären Slackern, alltså den tråpen då. Och så sa han, ah, men det är ju typ han som vaknar på morgonen i sin studentkorridor, går till någon sån här läskautomat eller ölautomat och sparkar på den och får ut en öl och sen börjar borsta tänderna med ölen. Så tyckte jag det lät sig som en så himla kul scen som jag ville se. Och sen så fråga honom vilken hans favoritfilm i den genren var. Och då var det nog Down the Creek, Ursäkta, var det floden? Och då på något sätt fick jag för mig att den scenen var med i den filmen.
Mm.
Men det var den inte, och jag har inte sett det i någon annan scen. Och det lutar mer åt att han bara tänkte ut en typisk scen för att beskriva slackern i en utbildningskomedi.
Men det är ganska bra.
Ja, det låter ju.
Men det är
även
också...
om jag inte vet om det fanns ölautomater i USA på
men
den
det,
tiden.
Men det finns en sån riktig slacker-romantik kring den här perioden också. Men, ja, men som i Van Wilder, Van the Man.
Ja, Van the Man, ja.
Där Ryan Reynolds har gått på college i 7 år, tror jag.
Mm.
Och har liksom inget så här huvudämne, utan han bara hänger där och partar och liksom är typ äldst på hela skolan.
Jo, men det är också tropen The Old Guy at Campus. Det tror jag det finns en film som heter också.
Jag tror också att han porträtteras som lite cool där.
Ja,
för att han ändå får festerna att hända hela tiden. Och liksom är, på något sätt så. Men sen så är det väl också en... Ja... Nej, men det.
Men där var det ju också i, alltså Down the Creek hade väldigt tydligt sån här, ja, men de hade då en kanottävling och så var det så här, nördarna var i en kanot, jocksen var i en kanot, slackkanoten, bimbosarna eller så här.
Den låter väldigt rolig.
Ja.
Att det är så tydliga fack liksom.
Ja, det var
liksom
väldigt tydligt. Men hur mycket av de troperna finns med i Häftigt drag i plugget? Vi har ju stonern slash slackern.
Mm.
Men är det tydliga sådana liksom, finns nörden med det?
Ja, alltså det tycker jag nästan han Mike Ratner tror jag heter. Han som är förälskad i Stacy. Han är väl lite nörd. Han jobbar som så här biträde på en biografen typ. Och Ja, men är lite blyg och inte har social koll riktigt liksom.
Mm.
Och sen så finns det ju...
The token black guy.
Ja, slash the jock i det här fallet, som är då Forrest Whitaker. Och han är intressant om man jämför med bokporträtteringen av samma karaktär. För att i filmen så är han sjukt endimensionell liksom. Han är stor... intimidating, alltså så här,
hotfull
och liksom är lite läskig bara en sån och sjukt bra på fotboll så. Men i boken tydligen så är han lite mer, väldigt mer nyanserad, att han, det finns en, han har liksom så här problem att han alltid ska vara den svarta kompisen typ, i gänget lite, så att folk är polare med honom för att det är kul att ha en svart kompis lite.
Men är det inte det, alltså token, vad betyder token?
Ja, men att lite så här, att man måste, just det, den här obligatoriska svarta kompisen i gänget. Lite den
symboliska.
Ja, men verkligen så att han var den. Och liksom, det finns mycket mer backstory kring hans liksom, karaktär i boken. Så här är han väldigt mycket mer... Ja, men han vill köpa Earth, Wind and Fire-biljetter av den här biljettskalpern som säljer liksom...
Skummisen.
Ja, men han har så här, han har alltid så här konsertbiljetter till konstiga överpriser som han säljer till barnen på skolan liksom.
Är det fejka, alltså är det så här, är det funka biljetterna?
Ah, ja, ah, nej, men han köper upp dem tidigt och sen så säljer han dem till typ trippla priserna typ, bara för att känna snuskiga som pengar. Men det, den har ju sina troper, men jag tycker också att det är ganska bra att om man kollar på typ Stacys karaktär, hon är ju inte typ, tycker jag, en typisk så här high school tjej liksom. Hon bara men det är bara det faktum att det är hon som liksom tar kommando lite så här över situationen, så här raggar upp dem både typ Mike, alltså han som säljer biljetter, och Rat då, att hon är den som tar initiativ där liksom. Och ja, men den, hon är ganska så här nyanserad ändå, tycker jag.
Jo, men det var ju mer nyanserad än de klassiska college och high school filmerna jag har sett, alltså vill jag minnas det som.
Men det är också typ, om man jämför med den här eller om man jämför den här med Cameron Crowes senare filmer, så, och Amy Hecklings senare film, så märker man lite att den har lite såhär babysjukdomar lite, att den inte är helt tajt hela tiden.
Nej, underhållningsvärdet vacklar lite. Jag minns att den var lite tråkig ibland.
Ja, det tycker jag också, nu när jag såg om den så här, att om man försökte hitta grejerna som inte, för jag såg också nyligen om Slacker som jag inte har sett på.
Slacker,
Linklater.
Richard Linklater, för det finns en utbildningskomedi som heter Slackers också. Som inte var jättebra.
Nej,
det var lite senare, liksom kanske 90-tal. Jag tycker ofta det här, ja, men runt mitten av 80-talet, då var det många så här utbildningskomedier som var så himla korkade.
Ja.
Så att det blev liksom roligt på någon slags alltså man skrattar parodiskt sett.
Ja.
Man vet inte riktigt vad, ifall är de här filmskaparna dumma i huvudet eller att man får det intrycket.
Men ibland kan jag tycka att jag föredrar det framför Linklaters tidiga liksom tics, eller man ska säga, som filmskapare. För han har en grej att han typ så här...
Slacker är ju ingen riktig utbildningskomedi.
Nej, det är det inte.
Det är en slackerfilm, inte så jättemycket komedi.
Nej, den är inte komedi, men han har det här liksom att han alltid ska ha en karaktär, en manlig karaktär ofta, som ska förklara hur han tänker på olika saker. Och att han har kommit på nya teorier och grejer. Det är så jävla... framförallt om man kollar på Slacker så är det så himla opolerat och tröttsamt faktiskt. Och så,
den är faktiskt väldigt tråkig, Slacker. Alltså, den är revolutionerande och jag gillar den, men den har ju sina trista partier. Alltså.
Nej, för jag hade försökt se den första gången två gånger typ, och kom inte ens förbi öppningsscenen där killen i där
Linklater själv.
När han sitter i taxin och ska förklara sin teori om parallella universum.
Ja, det är ju liksom klischébilden av en tråkig monolog.
Ja, men sen när jag tog mig förbi den och men jag tycker ändå den har sina grejer, men det man kan se där är väl lite att man ser vad Linklater sen skulle bli. Så jag tycker om man ska se till exempel en Linklater-film eller en Cameron Crowe/Amy Heckerling-film. Då ska man inte börja med de tidiga. Men det är mysigt att gå tillbaka till dem. För då kan man lite se... man uppskattar dem på ett annat sätt lite, tror jag. För så kände jag verkligen. Jag har sett alla Linklaters andra filmer.
Vilka... om du droppar så många titlar du kan på Richard Linklater-filmer du kan komma på.
Waking Life, Before... Sunrise, Sunset, Midnight, Boyhood, Everybody Wants Some,
Dazed and Confused, Slacker, som vi har nämnt tidigare. Han har väl gjort någon som helst Fast Food Nation, någon sån hamburgerfilm eller någon fast foodfilm. Fast den kan man bara regissera och bygga på manuset till Snabbmatslandet eller något liknande.
Ja, för han är en sån som, jag tycker han känns som en comedy-regissör lite grann i, sin, i sitt sätt, för att han är lite slapp själv lite så här, och han är inte så tidiga Linklater, inte så snygga filmer liksom, men han liksom, det blir bättre och bättre. Men
Boyhood är väldigt snygg som jag
menar. Ja, otroligt fint film. Ja.
Men jag tänkte på Forrest Whitaker.
Mm.
Jag känner igen honom väldigt mycket. Jag har sett honom jättemånga filmer, men jag kan inte riktigt placera.
Har du sett Last King of Scotland?
Ja, den har jag sett.
Det är,
den handlar ju om Idi Amin.
Mm.
Där han, en scen där han ska fisa. Vill jag minnas. Jag är inte så förtjust fishumor, men jag kommer ihåg att jag tyckte det var en ganska bä scen. Det var den första gången jag såg Louis C.K. i TV-serie Louis.
Mm.
Så var det någon också som liksom som sa, ah, men det här är en skitrolig. De visade liksom Louis C.K. som komiker. Det var mitt första intryck av honom.
Mm.
Och så sa han, ah, en skitrolig. Och så visade de liksom ett avsnitt som var så här, ganska kort. Och det var liksom hans syrra eller vad det var som var gravid och hade jätteont i magen och skulle in på sjukhuset, och så slutade det med att hon bara behövde fisa, och så avslutade som en lång fis. Jag tyckte det här är inte bra. Jag tyckte det var skitdåligt. Och så var det samma, det var en annan kompis som presenterade den Last King of Scotland och också var så här, ja det är jävligt roligt det när han har ont i magen och tror att han håller på att dö, och så är det bara att han behöver fisa. Det är så svårt för det.
Nej, men jag gillar ju Forrest Whitaker. Jag tycker han ser, han har så här väldigt minnesvärt utseende. Han har sånt lite lazy eye.
Men är han med i Boys in the Hood? Eller inte?
Vet inte riktigt. Men det, jag gillar typ hur han, Judge Reynolds karaktär, att han är så jävla präktig i början.
Framförallt, i häftdrag i plugget.
Ja, precis. Han är liksom, han har ju det här burgar-flipping-jobbet liksom. Mm. Han har stor säck i burgare.
Ja, vad heter hamburgarkedjan?
Vad heter den? Han får ju sparken där för att han förelämpar en kund.
Mm.
Jag kommer inte ihåg
det. Var det plockat från boken, vet du?
Det, jag tror det. Alltså, typ, alltså för det de har gjort egentligen när de har översatt eller boken till film är väl mest att de har slipat bort grejer från boken.
Ja, och, boken brukar vara längre än filmen.
Alltså. Ja, men typ, och att de har slagit ihop vissa karaktärer. Så till exempel Mike, karaktären Mike... som säljer biljetter. Han är en annan karaktär än den som säljer biljetter i boken. De två har de smashat ihop till en person. Och så har de gjort lite andra gubbar också liksom, att de bara för att effektivisera storyn lite typ.
Mm.
Men jag tycker lite så här, om man kollar på, så här kan det vara både med skräckisar och komedier typ. Om man kollar på en från 30 år sedan eller så där liksom, att man tycker att den är lite långsam och sådär. Mm. Och det tror jag att man skulle tycka om man såg den här för första gången idag också. Att den känns lite så här, lite sjukt omodern liksom. För att det är sättet de pratar på och sådär.
Men på ett sätt känns den ju rätt modern, för att det är en drama. Det är på det sättet som senare skulle bli populärt. Kanske ganska mycket i och med, alltså, den sen nörda Freaks and Geeks, nördar och nollor.
Mm.
För den tv-scen var ju rätt mycket så, okej, här är det ganska, det är inte så skämt tätt längre.
Mm.
Det är, ja, men det är lite mer allvar och riktiga känslor. Och det skulle jag säga att Häftigt drag i plugget har, liksom, fast många år tidigare.
Mm. Men jag tycker också att den...
Alltså Judd Apatows, hela hans stil och så, han som använde på något sätt i sina senare filmer. Nu senast i The King of Staten Island.
Mm.
Som också var liksom... Jag gillar den filmen. Mm. Jag tyckte den var jättebra. Men man känner sig ibland lite lurad. Eller så här, känner mig lite billig när jag blir berörd av de här lite smöriga scenerna. Ja.
Men du gillar inte när det är så här känslosamt i filmer?
Jag vet inte. Jo, jag kan uppskatta det. Mm. Jag såg... den här tv-serien Little Dickie, alltså Dave Birds tv-serie Dave, som finns nu på HBO.
Mm.
Och där var det liksom nästan de här känslomässiga scenerna som jag tyckte bäst om.
Mm.
Eller det var bra humor i den också, men där gillade jag det väldigt mycket. Men jag är också ganska förtjust i Larry Davids regler när, när de skapade Seinfeld. Mm. No hugging, no learning.
Just det.
Att jag är mer inne på det här lite mer kalla, cyniska humorn. Det ska vara kul, de ska inte kramas och lära sig saker.
Men ibland tycker jag det mina sådana största svaga punkter när det gäller just kanske mest skolfilmer då, eller utbildningskomedier och filmer, så är det dels när de tar examen och de får sina diplom och de har de här hattarna på sig.
Ja.
Det är också så här. Men det är så himla markering nästa
teen
steg.
Teen movie är också en samlingsbegrepp som man använder. Som Not Another Teen Movie paroderar alla de här utbildningskomedierna.
Ja, verkligen så. Ja, men bara, de ska vidare i livet. Ja. Nu är det slut på skollivet. Och för skollivet, det är som ett sån kapsel typ. Att det här är en värld och nu ska den världen bara pang smällas ut och liksom bli något helt annat. Och, så det tycker jag är fint. Och även typ när de har ett slutmontage i en film. Det är min absolut... Jag tycker det är så jävla fint.
Ja, du gillar de här när de slutar skolan och de kastar hatten i luften.
Ja, älskar det.
Okej, jag trodde att du skulle komma till att du inte gillar
det. Nej, jag älskar det jättemycket. Och det tycker jag är så snyggt både i American Graffiti och Fast Times. Mm. Att de har den här... Det här ville tydligen inte... Om det var Cameron Crowe som inte ville ha med där. Men när de visar bilder på alla, vad hände sen? Mm. Hela den grejen.
Ja, klischén är ju så att de kastar hattarna i luften. Mm. Freeze frame för hattarna i luften. Och sen så kommer det eftertexter. Och sen lite, det här hände sen med dem.
Ja, men det, jag tycker det är nice.
En av mina favoritfilmer är Ghost World. Mm. Daniel Klaus och Terry Zweigoffs filmer. Och något av Scarlett Johanssons genombrott.
Mm.
Men den börjar ju med en sån här examen, kasta hatten i luften, men att de två tjejerna som är så här, de vill inte ens delta i festandet av sin examen, och sen så skildrade de som något av, ja men något av outsiders, de är ju inte totala freaks.
Nej.
Men och det är ju en teen movie kan man väl säga, eller det här precis flyttat hem eller precis slutat skolan.
Ja.
Men det kommer jag ihåg att det var en väldigt spännande tid i livet.
Mm.
Nu när jag har levt 42 år så kan man ju se tillbaka till vissa så här perioder som mer spännande än andra.
Ja.
Då var det ju verkligen så här, jag hade ingen aning om hur vuxenlivet skulle se ut.
Nej.
Jag hade med så här, mina föräldrar och hade berättat lite om liksom hur det var. Så här, men, och jag hade ju då läst Tredje stenen från solen.
Mm.
Vilket jag gissar att du är inspirerad av när du skriver din bok om... Vad heter boktiteln?
Jag såg åtminstone alla Nicolas Cage-filmer. Ja, jätteinspirerad av den.
För den hade jag läst då. Och den boken och vad mina föräldrar och lärarna berättade, liksom. Mm. Det var min bild av hur ser livet ut när man flyttat hemifrån och gått ut skolan.
Mm.
Så jag fick liksom väga de två mot varandra. Så men här är ett alternativt sätt att leva och gå på socialbidrag och gå på olika slappa kurser på universitetet.
Var du tidigt lockad av det?
Jättelockad. Ja. Den boken kom 94.
Mm.
Och det var, och jag läste den typ andra eller sista året i gymnasiet.
Mm.
Så jag blev väldigt så här, lockad av det livet, för det lät ju mycket roligare. Även om det var en ganska mörk skildring så lät det mycket roligare än det livet som hade presenterats av lärarna på skolan och föräldrarna och sånt som liksom hade erfarenhet av så här ser livet ut. Liksom.
Mm. Men det jag tycker, jag får en sån känsla av, alltså lite melankoli när, om till exempel om jag är, om man ska åka till Göteborg från Horred där jag växte upp liksom. Om man ska, eller pappa lämnar mig vid tåget i Kungsbacka liksom, som man sen tar tillbaka till Göteborg. Då, just när jag är i Kungsbacka, det är där jag gick i gymnasiet, och då får jag sån jävla liksom, jag vill inte vara där längre än vad liksom jag har så himla, inte för att jag har en trauma eller någonting över det, utan för att jag tycker det är så här. Det har en konstig nostalgi kring gymnasietiden som är lite jobbig typ.
Ja, alltså jag minns när jag slutade gymnasiet.
Mm.
För det var så här att jag hade alltid den där, alltså pressen med så här prov, inlämningsuppgifter och sånt där som alltid hängde över en. Och det var så här, det var någon slags stress liksom. Mm. Som jag bara, Så jag kommer ihåg att när jag gått ut skolan så ibland så vaknade jag liksom och hade såna här stressdrömmar från skolan. Så, åh nej, oj, hade vi det, den, oj, det provet hade jag glömt. Åh nej, alltså så här, så, åh nej, jag är tillbaka i skolan än. Mm. Och sen så vaknade jag på morgonen så bara, ah, aldrig mer.
Åh gud, vad skönt.
Jag är ledig nu, jag är liksom fri från det här.
Fan, vad skönt.
Och det var så himla skön känsla, minns jag.
Ja.
Jag tänker på en scen i Zucker, Abrahams och Zucker-filmen Top Secret.
Mm.
Där Nick Rivers, karaktären då, huvudrollen, spelad av, vad heter han nu igen, skådisen?
Är det Val Kilmer?
Ja.
Batman är det.
Batman. nej, men han ska bli pressad på information och så blir han torterad och han blir upphängd och piskad och han tuppar av. Mm. Och sen är det en sån scen så här, I'm back in school again.
Mm.
Och så letar han efter rätt sal där de ska vara någon skrivning. Så.
Mm.
Oh, the tests are over. I haven't studied. Och sen vaknar han upp och så blir han piskad. Och då han sa,
gud vad gud. Men det är, det är så konstigt för att jag vet ju, alltså jag trivdes inte speciellt bra i skolan. Men, alltså jag var ganska dålig typ, eller slapp sådär. Mm. Och så sköt på allting och liksom presterade medelmåttigt på nästan alla prov och allting. Så jag vet inte varför det är så. Det är bara typ att, ja men såhär, på samma sätt som man såklart det såklart American Pie-filmerna så var jag ganska ledsen av att det inte fanns några fler. Alltså jag blev så här, för jag tycker om de karaktärerna så mycket. Så jag blev väldigt för en sån anknytning till dem liksom.
Jo, men där verkar det så himla kul att gå i skolan liksom. De har ju, alltså som man säger, Delta-gänget, Animal House och så här, så är det ju så här, fan vad det verkar röjigt det här studentlivet liksom. Sen de gånger jag har testat studentlivet i Lund så var inte så jättekul
fester och sådär.
I och för sig så var jag bodde på Ryska huset i Lund.
Mm.
Det var lite Animal House-känsla ändå. Mm. Att det var rätt mycket fester och rätt så hög nivå av dekadens.
Mm.
Men, men det ser man mer nu i efterhand. Ja. Liksom jag minns tillbaks på det med det här filtret. Man redigerar ju sina minnen lite på samma sätt som en film är redigerad.
Ja,
när man lever mitt i någonting så är det mycket mer vardag och tristess.
Ja, gud ja, verkligen. Och det är också, jag tror att det är en sån känsla av, ja men lite som den här boken Fast Times at Richmond High. Att den är väldigt svår att få tag i nu för tiden och därför vill jag jättegärna ha den. Lite så är det med de här minnena av gymnasiet. Jag vill ju inte tillbaka dit exakt, men man blir ändå jag känner ändå en liten sorg för att det är omöjligt att göra. Jag förstår det lite, alltså det är inte så att det är bara
svårt
till
att göra gå undercover nu.
Ja, men svårtillgängligheten är någonting med det som bara
ja, det är ju klassiska uttrycket, människan är skapad att vilja ha det hon inte kan få.
Men det är därför tror jag tycker så himla mycket om typ sådana komedier som utspelar sig i den miljön, för att det är som att lite vara i det ändå. Och att det finns en sån fin dynamik mellan personerna, att alla är så trevande, folk är så skeva socialt och vill ändå få göra ett bra intryck liksom. Och det finns olika, man kommer lite från olika samhällsklasser och kastas ihop för att man råkar bo på samma område typ.
Jag hade en period jag kollade jättemycket på sådana filmer också. Det var ganska mycket också för att försättas i det här problemfria sinnestillståndet. För det kändes som ganska mycket så här en problemfri tillvaro. Och de problemen som fanns var väldigt greppbara om man såg dem utifrån.
Gud,
det var en kille jag jobbade med som sa att när hans liv kändes som jobbigast, om han hade kärleksproblem eller vad det var, så brukade han försöka titta på sitt liv utifrån och låtsas att det var en collegefilm. Och att då brukade allting kännas lättare. Att det var så här är det här problemet den här killen.
Fan vad kul. Det är
nog en smart trick.
Jättebra verkligen. Alltså för också man tänker så här, vad tyckte man var jobbigt då? Typ? Om då minns jag typ att jag tyckte det var jobbigt att mina föräldrar var så här, att de typ hade lite kontakt med min mentor, heter det, alltså typ så här klassföreståndare eller whatever. Och Och de bad henne säga till dem om jag fick dåliga resultat typ och sådär.
Mm, yeah.
Och då hade jag sån jävla ångest när jag visste att jag hade fuckat upp ett prov typ att jag skulle gå hem. Och så tänkte jag, det är inte så kul såklart att få lite skit från ens föräldrar liksom.
Nej, men det var ju det värsta.
Men det var ju alltså, det värsta, ja.
Jag kan kastas tillbaka den här ångestkänslan när man kommer till en lärare som har de här ledsna, besvikna ögonen och säger, Simon, vi har pratat med dina föräldrar.
Och fy fan vad. Och så gick man i flera timmar i skolan innan man kunde komma hem. Och,
vi har berättat vad du har gjort.
Det är väldigt så. Men det är lite. Alltså jag tycker också det är lite fint. För att jag tror också lite typ att. Jag har väl ändå kvar det någonstans. Jag vet att om man kollar på. Ja, men så här, om jag och min tjej kollar på en sån high school eller college film och så är det någon som bara är ledsen för att jag tror inte den vill gå på dejt med mig typ och så är jag lite deprimerad över det. Eller en sån tonårsproblem typ. Du, min tjej Ulrika, hon är alltid så här, ja men det är väl ingenting. Alltså hon är alltid så liksom väldigt
Jag tycker att det är inte så stort problem.
Ja, det sätter det perspektiv från hur det är, hade varit nu lite så. Medan jag är mer typ, nej men gud vad hemskt. att jag blir den personen.
Liksom. Ja, du lever in i det.
Men jag tycker det är ett skönt sätt att få bejaka sin känslighet lite.
Jo.
För att man blir lite som en sån.
Jo, men det var ju, saker kändes ju allvarligare.
Mm.
Det känsloristet var större på något sätt. Att man... första gången jag blev liksom förälskad någon i skolan och sånt och tänkte liksom att okej, det här kan hon kanske är intresserad också.
Mm.
Jag hade ju inga tankar på att det här kommer gå över någon gång eller inga tankar på att det här inte skulle vara för evigt.
Nej. Alltså verkligen. Och det var så fruktansvärt på eller av liksom då att man var...
Det finns en serietecknare som heter Jeffrey Brown som gör mycket så här tonårsförälskelseserier och sånt, eller high school och college, då kanske man är och kanske unga 20-årsåldern. Han har gjort en bok som heter Every Girl Is The End Of The World To Me.
Fan, vad
fint. Ja, det är en bra titel. Jättebra. Jag sa David Liljemark när han såg den tiden sa jag kan relatera till 100%. Ja.
Nej, men det är verkligen, och jag är så jävla imponerad av personer som är, vad ska man säga, efter 27 eller något så här, som ändå kan skildra den typen av känsloregister. Det är därför det är så coolt med typ, ja men faktiskt en del med Cameron Crowe liksom, att han ändå kan göra det, tycker jag, att det känns viktigt för karaktärerna. Och de som har gjort American Pie, de är också ganska känslosamma filmer så. Och det att de ändå får den här, både den här vänskapen mellan de här killarna liksom, att kännas väldigt så, ja men ganska fint typ. Att de lite så här, ja men vi, även den här lite äckliga pakten de har, att de ska ligga innan examen, whatever liksom. Den känns lite så här, lite så, som en ganska mjuk typ av manlighet i någon sorts situationstecken. Liksom. Jag tycker det känns konstigt modern på sina ställen.
Men jag gillar Superbad väldigt mycket, supersugen. Där finns ju också den typen av skörhet ibland i den så här vänskapen och sånt där som de skildrar.
Ja, men det är inte den här, alltså det är absolut en grabbighet så där, men det är inte den typen av parodiska dude bro upplägg lite som...
Nej, det är Jonah Hill eller någon som är med i början och snackar om så här. Jag kommer inte ihåg vad det var han jämförde med. Det var som första gången jag hörde The Beatles. Kommer du ihåg den scenen? Vad är det han jämför det med? Är det någon som har så snälla ögon? Eller någonting? Jag vet inte fan vad det är. Men det är någon, jag kommer ihåg att det var så här, det är lite så här chockerande mjuk manlighet de visar upp
till. Men det är ju lite som de drog väl lite sin spets i I Love You Man också, som jag tycker drar det lite över kanten.
Jag är inte säker på om jag har sett den faktiskt.
Jason Segel och Paul Rudd de spelat, eller plotten där är ju typ att Paul Rudd ska gifta sig, men Och bara, vem ska vara din best man? Frågan.
Så bara, en bromance-film. Liksom.
Ja, typ. Och han bara, jag har ju inga manliga kompisar. Han är lite så här, han är bara kompis med sin flickvän slash frus polare typ, och deras gemensam. Han har inga egna kompisar längre. Så då ska han hitta en polare typ. Liksom. Och då blir han kompis med Jason Segel. Det är mysig.
Ska vi börja runda av det här samtalet?
Kan vi göra.
Vi har pratat länge. Ja, är det någonting du vill göra reklam för eller tillägga?
Nej, men om man vill kolla in den här boken som vi touchar lite på, så kan man gå in på min Instagram-konto och så kommer jag skriva lite mer om den där också. Jonathan B88 heter jag på Instagram.
Jep, det var allt för den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Jonas Strandberg.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.